Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Då var det torsdag.
Jajamän.
Hej Marie.
Hej.
Hej. Och ja, ni som lyssnar, välkomna till Life with Kids-podden. En ny härlig vecka.
Mm. Och så är det efter sommaren.
Oh, mm. Gud, vilken sommar. Det känns som att det är det stora samtalsämnet för alla.
Ja.
Vädret och sommaren. Och alla verkar ha det. Eller de flesta verkar ha haft en ganska fin sommar, tycker jag.
Mm.
Och jag sitter ju med Marie Björk här idag. Hej!
Hej!
Vad kul! Och mysigt.
Ja, det känns superbra.
Du har skrivit en fantastisk bok och vi ska ju prata om den och om jämställt föräldraskap idag.
Mm.
Ett ämne som ligger Life with Kids väldigt varmt om hjärtat, så det känns lite extra kul, tycker jag.
Ja, det är jag så glad för också, att ni verkligen brinner för det. Och jag kan ju bara tänka mig att det faktiskt är ganska många som tänker på det här kanske lite extra nu med skolstart, med förskola och just det här liksom ansvaret som ju blir så väldigt mycket bättre om man delar på än om bara en får sköta hela jobbet.
Och jag tänkte lite nu också innan vi skulle ses idag att det är många som kommer tillbaka efter en ganska lång sommarlov och en semester. Då kan det också bli ganska tydligt över hur jämställd man faktiskt är.
Verkligen. Ja. Det kan ju bli i värsta fall väldigt härlig semester för den ena. Medan,
som hade semester.
Ja, exakt. Medan för familjens projektledare, om man då är ensam om det, så är det inte särskilt vilsamt. Så det har du helt rätt i.
Men vi ska grotta ner oss i det här, men du måste berätta vem du är först.
Ja, jo, men jag är ju journalist och författare och feminist såklart. Och som när jag då och min kille skulle skaffa barn insåg väldigt smärtsamt att det inte fanns någon vettig bok, eller det fanns inte ens någon bok om jämställt föräldraskap. Och då kom väl den idén helt enkelt om att skriva den här boken nu, som har fått ett otroligt fint mottagande och som jag hoppas har kunnat hjälpa många.
Mm. Och den heter ju Vi ska ha barn.
Mm. Handbok i jämställt föräldraskap.
Jaha. Bra team här, känner jag att vi är redan. Nu när jag är ensam här idag. Ja. Vare sig Lina eller Fanny eller Anna med mig. Då får vi teama upp oss.
Jajamän.
Men okej, okay, så boken kom utifrån ett behov som ni hade när ni skulle skaffa barn, helt enkelt.
Exakt, det var väl liksom starten, det egoistiska behovet. Och det tror jag är en ganska bra liksom utgångspunkt, att man känner faktiskt ett genuint behov av att det här skulle behövas. Sen när jag då fick bokkontrakt så utvidgades ju såklart den idén, och jag mer började ta in väldigt mycket synpunkter från andra och mer lägga upp boken så att den ska bli så användbar som möjligt för så många som möjligt.
Mm. Hur mycket hjälp fick du av din partner när du skrev den här? Liksom, jag skulle vilja suttit med er och lyssnat på era diskussioner.
Ja, nej, men han har inte varit så delaktig liksom i bokskrivandet alls. Men sen såklart så går det ju liksom inte att separera mitt liv för att jag, eller vi lever ju som jag lär, höll jag på att säga.
Ja, nej, men alltså,
vi är ju väldigt jämställda så, och det har varit väldigt, väldigt viktigt för oss båda. Så på så vis är det ju klart att hela min liksom familj, min kille och mitt barn blir ju på något sätt engagerade. Men boken är det jag ensam som har skrivit.
Mm. Du skriver ju, alltså det går ju liksom, om man har läst boken så går den ju från egentligen att man ska välja rätt partner till, ja men hela, låt oss säga livscykeln med barn. Det är ju lite sent kanske för många av oss som lyssnar att så här, hur man ska tänka när man väljer sin partner, men berätta lite hur du resonerade kring den biten.
Och det kan ju låta lite sådär hårt, eller vissa undrar så här, finns det liksom någon perfekt partner, hur hittar man den? Men det jag egentligen menar med det är väl att man innan man skaffar barn faktiskt ska ha pratat om så här, vad vill du i ditt föräldraskap? Vad vill jag? Kommer vi någonsin kunna mötas där, eller är det kanske inte vi som passar? För det blir inte helt lätt att uppnå ett jämställt föräldraskap om inte båda verkligen vill det och ser de tydliga fördelarna. För det finns ju fördelar för faktiskt alla inblandade, men det måste man ju också vara medveten om och ha funderat kring. Så det är väl egentligen det som jag menar med att liksom välja den rätta och att på något sätt hitta rätt väg tillsammans. Och att man inte vågar, eller att man inte tänker sig att nej, men det löser sig. Och jag älskar den här personen och vi har haft det roligt, så varför skulle det inte funka med ett barn? Nej, det är faktiskt inte säkert att det kommer funka med ett barn. För det innebär helt andra saker, och man hamnar i en beroende situation till varandra som man inte upplevt tidigare. Så det är ganska bra att reda ut de sakerna. Och då kan man kanske i vissa fall komma fram till att ja, men du var ju en fantastisk person att leva med innan man har barn.
Mm.
Men kanske är inte du den personen som delar samma värderingar när det gäller föräldraskap. Och då får man klura på, är det ett liv utan barn vi ska ha? Eller ska vi gå skilda vägar? Och det kan ju kännas supertufft och jobbigt att ta i. Men vågar man väl ta i det, så har man verkligen allt att vinna.
Och då har man ju ändå, tänker jag, när man kanske är gravid eller man redan har sina barn, alltså våga prata med varandra. Generellt tycker vi nästan alltid landar i det. Vad vi än pratar om för tema, så här, prata. Hur viktig den där kommunikationen är.
Ja, precis. Och jag tänker så här att om det sitter personer och lyssnar och tänker så här, fasken, jag tog inte det där snacket och nu är det lite så här att det skaver. Ja, men ta snacket då. Gör det nu istället, för det är aldrig för sent. Och då kan man, vill man så kan man använda min bok som stöd. Det är lite tanken att varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor. Och de kan man använda lite så här bakvänt också. Har man gjort den här hela resan, då kan man använda de frågorna och gå tillbaka så här, ja men vänta nu, hur gjorde vi egentligen under graviditeten? Var det den som var gravid som ensam gick på alla samtal på mödravårdscentralen? Ja, men då kanske liksom klyftan skapades redan där, och den personen som är medförälder kanske liksom gled iväg utan att man ens tänkte på det.
Mm.
Och då kan man kanske analysera fram varför det har blivit som det har blivit, och på så vis hitta lösningar.
Det är smart om man tycker att, om man har glömt det där första steget.
Ja, men precis, att man bara tänker så här, fy fan vilken jävla människa, jag har skaffat barnen som inte alls levde upp till mina förväntningar.
Mm.
Nej, men det kanske inte är så att det är något större fel på den personen, bara att ni kanske inte tänkte helt rätt. Och det är väldigt lätt faktiskt att hamna i ett ojämställt föräldraskap, eftersom att det finns de normerna i samhället som verkligen säger hur en mamma ska vara endast för att hon är kvinna och hur en pappa ska vara endast för att han är man, om man lever i ett heterosexuellt förhållande.
Ja.
Och då har man inte diskuterat där innan, så är det såklart man klumpas
så
in i den.
Så lätt falla in i det.
Ja, exakt.
Återigen tillbaka till andra ämnen vi pratar om, när man pratar om hur man ser på barn, alltså med på barnsyn och uppfostran och sådär. Jag reflekterade inte, utan gjorde bara som jag trodde alla andra gjorde, tills jag en vacker dag så bara, fast så här vill jag inte vara som förälder. Och det var liksom, jag hade inte ens tänkt, jag bara gjorde. Och det är lite samma sak här, så här, jag gör som mina föräldrar gjorde. Och det blir lite knasigt. Men det är ju, du var inne på det där med graviditeten, det är ju ganska, ja, men jag tänker att det är lätt att hamna lite snett där.
Ja.
För man som kvinna bär barnet, man har i magen, man känner hela tiden, man är liksom, ja, men man är ju uppe i det där på ett helt annat sätt än vad ens partner någonsin kan vara, oavsett om det är en man eller kvinna. Vad är liksom bästa råden om man sitter där nu med sin mage? Liksom?
Precis, och då har jag egentligen ett råd som börjar redan innan magen
tar fart. Innan det ligger magen.
Ja, men precis. För att det är verkligen som du säger, att det blir liksom olika förutsättningar. Nej, men jag tänker så här, att den dagen man bestämmer att nu ska vi skaffa barn, från och med då så tycker jag att man ska skaka hand på att nu ska vi bli föräldrar, vi ska bli det tillsammans och vi ska vara precis lika viktiga för vårt barn. Och vi ska gå in med precis samma insats. Sen kommer de här insatserna och förutsättningarna både fysiskt och psykiskt och praktiskt på alla sätt och vis kan se helt olika ut. Men att man ändå bestämmer att nu ska vi göra det här precis lika mycket. Och då börjar det ju redan då när man då ska försöka bli gravid. Och det spelar ju ingen roll om det har med att man ska ha produktionssex eller om det är IVF. Alltså, det
jag är finns... så trött på produktionssex.
Ja, men även där så alltså, där blir det ofta så ojämställt från start. För då är det en person som sitter på den här viktiga ägglossningen och som vet då exakt när så här, ja men det är de här timmarna.
Vare sig du vill eller inte.
Ja, precis. Det är den här det lilla fönstret som öppnas upp liksom en snabbis i månaden. Men då kan man underlätta det här och göra så att ansvaret inte då bara kommer på den som liksom har ägglossningen. Då finns det appar så att båda kan följa det här. Och då får man till och med en liksom notis att nu är fertiliteten på max. Och då kan man ju bjuda till lika mycket båda två. Då blir det inte det här, ja nu har jag kissat med den här ägglossningsstickan, nu är det dags, nu måste jag liksom... knacka min partner här på axeln och säga nu är det läge. Nej, då vet båda det. Och känner man då så här, vi vill mer än gärna verkligen ha barn nu. Ja, men då blir det ju bådas ansvar. Så att man liksom försöker att göra det så gemensamt. Och blir man liksom besatt och tänker att vi måste få det direkt. Ja, men då får ju... Det finns ju massa så här tips och tricks som är mer eller mindre liksom så här sanna.
Jag tror att jag har fått alla. Jag som har gått igenom diverse IVF-er och grejer. Jag har fått varenda tips. Jag skulle skriva en bok om det.
Ja, jag fattar det. Men även där då att det inte bara är en person.
Nej, och det är ju jag då som får tipsen, ska väl tilläggas.
Exakt. Och då är det väldigt lätt att det blir så att så här, det är klart att om man under hela... Alltså det kan ju ta väldigt lång tid. Ja, det vet ju du. Om man då känner att man har ett betydligt mycket mer ansvar än den andra föräldern. Det är klart att det hänger med också då under graviditeten och sen också när barnet väl har kommit. Så det är liksom det första. Att ens bli gravid, det
är gemensamt
bådas.
Ansvar för ägglossningen.
Gemensamt, exakt. Och sen då under graviditeten. Att man ser då besöken hos barnmorskan också som en så här förberedelse för föräldrablivandet helt enkelt. Att det är inte bara att väga och mäta, utan det är alla de här frågorna som dyker upp och hamnar ni hos en barnmorska som inte förstår värdet i alla föräldrars liksom närvaro vid de här besöken. Så säg ifrån. Kräv att nej, jag vill inte att du bara riktar dig mot mig som har mage, utan nu har vi liksom, vi är fler föräldrar här som vill vara engagerade och vi kräver att vi blir behandlade med respekt.
Och där krävs det nog att vi gör en gemensam insats, tror jag. Alla som går till sin mödravård.
Ja.
För det känns ju som att det är en ganska vanlig kommentar som man får. Ja. Att så här, fast de bryr sig ändå inte om min partner när vi är där. Så att det är liksom ingen idé.
Nej. Och kräv det då. Därför att framförallt då, har man inte det här barnet i magen, så kan ju graviditeten och barnet bli något lite så här mer diffust. Och då är ju de här besöken ännu viktigare. För det är ju då man liksom i hjärnan börjar förstå så här, bara, men gud, vi går hit för att vi väntar ett barn. Och alla de här besöken blir ju någon slags milstolpe och att man räknar ner. Och det är väldigt viktigt att alla då som ska bli föräldrar får känna det där. Jag skulle säga inte minst den som inte bär barnet.
Det blir lite mer så här, verkligt också, man får lyssna på hjärtat. Ja. Alltså, då hör man ju att det faktiskt är något där inne.
Jag tänker att man skulle kunna så här, testa faktiskt och utmana barnmorskemottagningen eller mödravårdscentralen. Att om man vet att man har ett besök inbokat som kanske inte där man ska ta några prover eller så här,
nu förstår jag
vad det
ska komma.
Bara partnern går dit. Ja. Att man kanske ska prata om, ja men att man kanske har bokat in att nu ska vi prata om så här, hur förlossningen skulle... Ja, precis. Ja. Där ju verkligen det är så viktigt med teamet. Mm. Vad händer då? Att bara liksom ruska om.
Ja. Alla ni som lyssnar nu som är gravida, gör det.
Jag tänker
är det någon
det,
som vågar?
Nej, alltså, hon hade så ont i ryggen idag så hon kunde inte komma. Men jag jag är här istället och för hennes talan och jag har mina egna frågor och jag är liksom supertaggad förälder på det här.
Det
för
vore ju
testa top. Det och se dig själv som lika värdefull.
Mm. Om det är någon som vågar göra detta nu så måste ni höra av oss till oss. Så då skriver ni till podcast@lifewithkids.se.
Ja, och på Facebookgruppen kan ni lägga upp
också. Och i Motherhood också. Ja, det här blir kul. Det ser vi fram emot på något sätt. Ja, det var graviditeten det.
Ja.
Sen kommer ju de här ut. Och då är det ju, alltså det här finns ju lite så här, olika skolor, men det finns ju väldigt mycket åsikter kan man ju säga då. Mm. Om att det här med att ja, men nu är ju faktiskt mamma viktigast. Barnet klarar sig inte utan sin mamma och det är mat och det är amning och allt det här. Hur förhåller man sig till detta om man vill leva jämställt?
Alltså just det där att mamma skulle vara viktigast, det är ju en ganska förlegad syn. Men den var ju liksom allmänt rådande. Mm. Alltså det var ju vad som stod i böcker och vad som sades till de här föräldrarna, att mamman är det viktigaste.
Och även de som utbildades kanske till att ta hand om
blivande och precis. Men så är det ju absolut inte längre. Det finns ingen forskning som tyder på det. Man har absolut inte kunnat komma fram till det. Så... Det är klart att om man vill helamma, då gör man ju, då skapar man ju på något sätt den situationen där mamman blir enormt livsviktig för barnet. Men vill man inte hamna i det och kanske känna sig obekväm att det blir ett för stort ansvar för bara en person som ska möta, så kan man ju då ge ersättning. Och det har man ju också kommit fram till att ur näringssynpunkt så är det ett fullgott alternativ. Och när det gäller just den här närheten och anknytning, där finns det absolut ingenting som har att göra liksom med kvinnans kön på något sätt. Nej. Utan barnet behöver hud mot hud, behöver väldigt mycket närhet och trygghet och lyhördhet och kärlek. Men det kan den få precis lika bra då av medföräldern eller till och med en annan anhörig som man väljer då ska stå barnet väldigt nära. Och det här tror jag är egentligen ganska... Att man nu börjar lägga fram det här väldigt tydligt tror jag är ganska skönt för alla inblandade faktiskt. Att som nyförlöst faktiskt känna att så här, jag kan faktiskt steppa undan. Och även om man då ammar så finns ju ganska mycket tid då på dygnet som man faktiskt kan lämna över till den andra föräldern. Man kan ha barnet i sele eller ligga på bröstet liksom utan tröja och få just den här hud mot hud. Och det tror jag kan vara ganska skönt att faktiskt känna det, att barnet kommer inte ta skada om jag går och lägger mig och sover några timmar nu, för den har sina andra föräldrar och det är så jäkla bra. Och vad barnpsykologer säger nu dessutom är ju att det snarare är bra för barnet att få känna den här anknytningen inte bara till en förälder utan fler, för det skapar en trygghet. För det som händer om ett barn bara har anknytning till en förälder, det är ju att det blir väldigt skört. Att vad händer då?
Väldigt sårbart, om den här
väldigt, väldigt sårbart. Mm. Och det känner barn, så små de är. Så det ger dem väldigt mycket mer i livet, i kärlek och trygghet, att faktiskt känna så här, nej men det finns fler.
Jag har ett gäng här som är mitt.
Ja, precis.
Och skönt att det är belagt av forskning också. För jag tror att det är många av oss, ja, men som så här, nybliven förälder, man sitter och läser på och man googlar och man läser böcker och så här, och man vill ju gärna, eller man, jag kan gå till mig själv, jag tycker att det känns skönt när det finns liksom forskning bakom som säger så här, det här är bra för mitt barn, eller
precis.
Ja, men att man kan bilda sig en uppfattning om det med forskning.
Det var jätteviktigt för mig också när jag skrev boken. Min idol gällande liksom barnuppfostran och psykologi är Malin Bergström. Mm. Som är både forskare och barnpsykolog. Och som har skrivit en jättebra bok som heter Lyhört föräldraskap. Så jag bad ju henne då, vi anlitade henne som faktagranskare. För det kändes så viktigt för mig att liksom få min bok säkrad. Att det här är liksom, det jag säger nu, det är inte bullshit. Utan Nej. Det här är bra. Och inte minst då, det här är bra för barnet. För jag kände det att det ska inte vara en enda människa som kommer och säger så här, ja, men det här med jämställdhet, alltså så jävla taskigt mot barnen. Ja, kanske är gött för dig som morsa eller för er som föräldrar, men ska ni verkligen låta det här jämställdhetsdravlet gå ut över barnen? Bara,
det låter som att du har hört det någon gång.
Ja, men det finns ju faktiskt, alltså det dyker faktiskt upp då och då, att det liksom nästan skulle vara något egoistiskt. Men därför så tycker jag att det är väldigt roligt att prata om de fördelarna som faktiskt alla inblandade får, och inte minst barnen.
Tycker du att det har blivit bättre? Alltså tycker du att utvecklingen går framåt?
Ja, men det är klart att den gör. Mm. Alltså det gör det. Mm. Även om vi har mycket kvar att gå. Alltså jag kan bli förvånad över att vissa saker har stannat upp extremt mycket. Just när det kommer till föräldraskap så tycker jag faktiskt att jämställdhet är... Alltså inom det området är det nästan som sämst. Alltså vi har kommit väldigt långt i samhället när det gäller jämställdhet. Men just när det kommer till föräldraskap så är det som att det är ännu lättare att falla tillbaka någonstans i ett förlegat synsätt. Men det är klart att det som är en stor förändring är också att pappor kämpar mer och engagerar sig och liksom accepterar inte att bli behandlade som luft eller som någon slags
bifigur,
sämre,
liksom.
Ja, en sämre förälder. Och det är väldigt glädjande för att jag tror att vi alla liksom måste göra det här tillsammans.
Ja, vi träffade ju Therese Albrektsson för nu är det ju någon månad sedan. Och då så här, gick det på något sätt upp något ljus för mig när vi pratade om, men vi pratade också en del om jämställdhet och kanske lite mer arbetslivet, att vi är i Sverige har vi kommit rätt långt med jämställdheten i arbetslivet, men extremt kort liksom, i sammanhanget med föräldraskapet, och då blir det ju en enorm krock om man då är två personer som har jobbat lika mycket, tycker att man är jämställda och sen får man barn och så bara blir det liksom helt galet.
Ja.
Och så är det helt plötsligt bara den ena som tar i stort sett allt ansvar. Och då går man in i väggen. Liksom. Det är bara att se verkligen på sjukskrivningsstatistiken för mammor, speciellt när man har fått sitt andra barn. Det var ju helt så här, det var lite knockande för mig, nästan.
Jo, men precis. Och det är det där som då inte går hand i hand. Eftersom vi har kommit så pass långt där kvinnor ges möjlighet liksom att klättra i karriären och man kan få chefspositioner som kvinnor tidigare inte haft möjlighet att få. Och då, men då kommer ju den här krocken. När vi sen då på något sätt, så fort vi går in i mammarollen, så blir vi återigen någon slags andra klassens liksom, medborgare för att man är kvinna. Och det kan vara en väldigt svår roll att överhuvudtaget acceptera.
Mm. Man är inte van vid den ju, för man är van vid något helt annat. Liksom.
Ja. Så därför så anledningen till, eller en av många anledningar till att jag brinner så mycket för jämställt föräldraskap är ju för att jag ser liksom kopplingen, hur det hänger ihop. Mm. Alltså, jag tror inte att vi kommer kunna uppnå jämställdhet i samhället i stort om vi inte börjar med föräldraskapet. Nej. Vilket gör att det här är någonting som egentligen alla borde engagera sig i. Även de som kanske inte vill skaffa barn. För framförallt kvinnor blir ju då liksom sekundärt påverkade ändå. Eftersom att man förväntar sig att en mamma ska ta ut liksom en väldigt lång föräldraledighet. Vilket gör att du kan få svårt kanske med en anställning om du har liksom en stor mage. Och samma motsatt, att som man då förväntas du bara liksom fortsätta som ingenting har hänt. Vilket är kanske inte alls vad du innerst inne önskar. Nej. Och där blir ju liksom alla påverkade någonstans om vi har den synen på föräldraskap. Så jag tycker att det är verkligen superviktigt och jag önskar verkligen att fler företag och chefer och HR-chefer tog tag i de här frågorna och verkligen skrev in det i liksom företagets policy, att så här ser vi på föräldraskap. Och man kan börja liksom att titta, hur talar vi till någon som kommer fram och säger så här, ja, men vi väntar barn. Vad säger du om det är en kvinna som berättar det här? Och vad säger du om det är en man? Och vad säger du om kvinnan berättar att så här, men i december föder jag. Jag tänkte komma tillbaka i februari. Vad möts hon av för reaktioner? Och pappan som säger, barnet kommer i december. Vi ses igen nästa januari.
Mm.
Det är liksom, där har vi saker att göra lite hela tiden. Och våga ställa en kritisk fråga om det är en pappa. Nu pratar jag som att det bara skulle finnas heterosexuella relationer, men det är ju ofta där det blir så tydligt.
Det kanske
är
ännu liksom värre.
Ja, men det blir i... så tydligt där att det är skillnad liksom i ett föräldrapar. Så är liksom könet plötsligt så enormt viktigt för hur du ska agera som förälder. Men att man... Jag kan tycka att det är väldigt märkligt att företag som kanske har en uttalad jämställdhetspolicy kan acceptera att en man inte tar ut någon som helst föräldraledighet. Mm. Vad säger det liksom om synen på jämställdhet? Och att man då liksom backar upp det. Där tycker jag att man som
chef... Man är jätteglad att de bara stannar.
Liksom. Ja, men precis. Där tycker jag faktiskt att man har ett ansvar som chef och gå in och säga så här, hur tänker du nu? Tänker inte du, liksom, hur ser du på din roll som förälder? Och också faktiskt att man vågar ställa det till en kvinna. Jaha, du ska vara borta i ett eller två år. Den andra föräldern, ska inte den få någon föräldraledighet alls? Så kommer det säga att du känner att du ska ta liksom hela kakan mot den andra föräldern. Är du ensamstående? Att man faktiskt vågar ställa de där frågorna, inte bara ta för givet att man skulle leva ojämställt. Framförallt då om man faktiskt tycker sig ha en sån policy på företaget och värdegrund liksom, där man uppmuntrar det här. Ja, men börja då för guds skull med dina egna anställda.
Ja, och våga ställa frågorna.
Ja.
Om jag ska gå till mig själv då, där jag tyckte att vi hade ett, eller jag tror att vi båda var ganska överens om att vi hade ett jämställt förhållande innan vi fick barn.
Mm.
Och det var ju enkelt då, eftersom det är ganska jämställt på arbetsmarknaden och alltihopa. Men sen tycker jag ändå att för oss blev det inte riktigt så som vi hade tänkt oss. Och det svåraste var under föräldraledigheten, nu var inte jag föräldraledig superlänge, men tillräckligt länge av någon anledning för att liksom ta på mig allt. Jag är ju liksom projektledare i grunden på något sätt. Men under föräldraledigheten blev det ju nästan absurt. Till den liksom nivå att jag gick tillbaka till jobbet och insåg så här, fast nu har jag ju liksom ett heltidsjobb plus att jag har i stort sett alla ansvarsuppgifter hemma. Det här går ju inte. Jag tror att ingen av oss hade liksom riktigt reflekterat över det. Jag hade bara så här kammat åt mig grejer. Och sen fick vi ju sätta oss och jobba med det och göra listor och dela upp och liksom så här. Men hur ska man se till att man inte hamnar där liksom?
Ja, det där tror jag
är... listorna innan kanske?
Ja, men faktiskt. Alltså, det där tror jag är otroligt vanligt.
Mm.
Och där tänker jag också att det handlar mycket om att känna sig själv och att känna sin partner.
Mm.
Och förmodligen så har man kunnat luska fram det där innan. Att det kanske är en person i relationen som... blir förbannad till slut och sliter fram dammsugaren på golvet och säger, jävlar, det är dags för en storstädning.
Ja.
Det kan mycket väl vara så att det är samma person som sliter fram den här dammsugaren varje gång. Och då kan man nog ganska lätt räkna ut att så kommer det också bli, fast kanske ännu mer när man skaffar barn. Och då bör man liksom gå in i det. Det handlar inte om att den ena gör rätt eller fel. Men vet man det så, och kanske också förstår att det kommer bli ohållbart. Jag kan inte ta på mig allt med projektet barn. För då går jag sönder sen när jag börjar jobba. Och att man då blir extra tydlig. För att jag inte ska ta på mig det här så kanske man måste öva i att backa.
Mm.
Men för att man överhuvudtaget ska kunna backa och släppa så måste man ju helt ha gjort klart att den andra personen kliver in.
För annars blir det ju ett irritationsmoment. Så bara, men jag trodde att du skulle göra det här, men det gör ju aldrig det, så nu gör jag det ändå.
Precis, och jag menar liksom lite så här materiella saker och städning och sånt, det kan man kanske skita i. Men när det kommer till ett barn som är det käraste man har, då kan man inte bara släppa om man inte vet att den andra kliver in. Och det gör ju liksom att det blir, att den här spiralen nedåtgående blir ännu starkare. För att den som då känner så här, nu har jag byggt upp de här rutinerna och jag vet precis vad barnet gillar, när den ska natta, när den ska sövas, när vi ska göra det här. Och du vet ingenting. Då är det inte så himla lätt att släppa det.
Och ganska svårt att ta över också, tänker jag. Om man ska se på den andra sidan. Liksom. Okej, fast du säger ju redan att du vet precis hur allting ska göras. Och då blir man lite nervös. Alltså hade jag blivit i alla fall rätt nervös. Liksom, att man ska göra fel hela tiden. Istället för att skapa sina egna rutiner med sina egna barn.
Men den lättaste egentligen lösningen, det är faktiskt att dela på föräldraledigheten. Alltså, vill man välja den smidigaste vägen att gå, så är det det. Mm. För då tvingas man in i det här ansvaret. Och vet man att man är benägen att ta över ansvaret och den andra är liksom lite benägen att backa, ja, då kanske man ska hitta till och med en delad föräldraledighet på så vis att man jobbar 50% så tidigt som möjligt. Mm. För då kommer ju verkligen båda in. Det finns ett koncept som jag verkligen hyllar som det bästa, och det är det att man är hemma tillsammans de kanske 2 första månaderna. Och det är möjligt genom att man kan ta ut dubbeldagar.
Eller skaffa tvillingar.
Ja, ett tips exakt. Då blir det ännu mer naturligt. Nej, men och man kan också skjuta in semesterdagar och att man gör den planeringen. Då är man hemma tillsammans första tiden och hinner verkligen komma in i de här nya rutinerna. Och sen börjar man jobba 50% båda två. Mm. Och då finns det inte egentligen möjlighet för den andra att liksom skena iväg. Nej. Så det är ett väldigt liksom... Har man möjlighet med sina jobb, så är det en väldigt enkel väg att gå. Har man inte det och kanske inte ens tänker dela på föräldraledigheten av någon anledning. Det är klart att det går att uppnå jämställdhet även där. Men då måste man också veta att då är det liksom en uppförsbacke. Det kommer inte ske naturligt. Tvärtom så kommer den som är hemma få så enormt mycket kunskap, vilket man får om man spenderar liksom 8-9 timmar ensam med ett barn. Då blir man ju proffs. Mm. Och den som inte gör det halkar efter liksom, och det här går väldigt snabbt. Men det man kan göra då för att motverka är att man bestämmer att till exempel kvällarna och nätterna tar den som jobbar. Mm. Så att den då liksom, när man kommer innanför dörren, då kliver man på som liksom förstahandsförälder. Precis, då tar man den rollen och den andra backar. Man kan liksom verkligen så här, göra det symboliskt, att nu går jag ut på en promenad. Eller nu går jag ut och gör det här och verkligen lämnar så att den andra får liksom helt ansvar. Och att man kör det även på helgen. Att då är det den personen som är första. Ska man åka iväg någonstans, det är den personen som packar skötväskan. Ska vi äta? Det är den personen som liksom putsar upp. Så att man kommer in i allt det här vardagslivet. Vad är det för mat som funkar nu? Hur mycket välling är det som vi ska ha nu? Vad är det för storlek på blöjor? Vad är det för storlek på kläder? Allt det där tappar man om man inte får det ansvaret.
Ja, men verkligen. Och speciellt om man inte haft det då på flera månader. Ja. Så bara försöka tragglas in det. För det fick vi en fråga om i Motherhood också. Mm. Det här med att det är så himla svårt som mamma ofta att släppa alla de här detaljerna. Ja. Och vill ha dina bästa tips för så här, hur gör jag liksom? Jag förstår att jag måste, men hur liksom, var börjar jag någonstans?
Ja, men det är ju just de här grejerna att man liksom bestämmer det innan. Och mitt bästa tips för att faktiskt på riktigt kunna så här, släppa ansvaret helt, vilket dels är skönt för den som släpper det, som får vila, men också att det faktiskt ges verkligen rimliga förutsättningar för den andra att komma in. Mm. Det är ju det att man kör med ansvarsveckor.
Just det skriver jag i boken.
Precis.
Berätta.
Ja. Nej, men då kan man lägga upp det som så att man har matvecka. Mm. Och då kanske den andra då till exempel har tvättvecka. Mm. Och när man då har matvecka, så är det den personen som ska se till att göra storhandlingen och planeringen för vad som ska ätas. Sen behöver man nödvändigtvis inte vara den som ensam lagar maten. Men det är i alla fall den personen som ska ha någon idé. Och saknas det kaffe på morgonen, då vet man vilken person det är som får liksom ränna iväg och fixa det faktiskt. Ja. Eller mjölk eller liksom vad det än kan vara. Och då blir det liksom inte, då kommer man ifrån att det är samma person som har det här. För det är just det som är så jobbigt med projektledarskapet. Att det är det här tänkandet. Vad ska vi äta till middag ikväll? Vänta nu. Nu såg det ut som att vällingen nästan höll på att ta slut. Ja, men då ligger jag 3 steg före och köper det här. Och till slut blir det bara för mycket liksom i huvudet. Det kan du helt släppa om du kör de här. Och det är ganska skönt att köra de här ansvarsveckorna kanske 2 veckor i rad. Så att man verkligen kommer in i det.
En storhandling kan ju nästan räcka i 2 veckor.
Ja.
Beroende på hur många man är i hushållet.
Precis, och så får man dutta lite däremellan. Mm. Ja, och också då under tvättveckan. Det som är så skönt där då är att då har man gjort upp att när de här veckorna är slut, då ska lakanen vara bytta, handdukarna bytta, tvättkorgen ska vara tom och kläderna tillbaka. Och då kan man ju få gå in där i sin egen, liksom, i sitt eget tempo. En av er kanske vill tvätta varje dag för att man klarar liksom inte av att tvättkorgen att ens skymtar plagg. Ja, men kör på då som 17 liksom.
Tänk lite på miljön dock.
Ja, såklart. Medan den andra kanske mer den här, nej men underkläderna måste ta slut för att jag ska inse att det behövs tvättas. Ja, men då får du göra det då. Mm. För det där är också en vanlig fråga som jag brukar få, att ja, men hur gör jag med min smärttröskel, ofta kvinnans då, är så himla mycket lägre och jag vill städa mycket tidigare. Och då säger min man, ofta är det då en man, att ja, men då får väl du städa då för jag tycker inte att vi behöver städa mer än en gång i månaden. Och det där kan ju kännas ganska svårt att ta sig ur. Men har man då ansvarsveckor som man ju kan ha gällande städning också. Nej, men då är det den personen som plockar och fixar. Och är man pedantisk, ja, men då får man väl putsa och feja varje dag. Tycker man att så här, nej, men jag plockar till helgen, ja, men då får det vara liksom lite kaos när den personen har ansvarsveckor. För att man är ju faktiskt flera som lever i ett hem och det är inget som säger att det ena är mer rätt. Så det där tror jag är ganska bra också, att man känner att man får en viss frihet. Det ibland så kan jag få frågan som att det här med ansvarsveckor skulle vara så här bara, men herregud, det är som att leva liksom i ett fängelse, alla så här regler, listor, och att det skulle vara så komplicerat. Men faktum är att det blir ju precis tvärtom.
Det blir
ju
som att få lite semester varannan vecka.
Ja, exakt, det är så skönt och det blir inga bråk. Nej. Alltså det är bara så härligt.
Men man har också tillbaka det att man verkligen ska släppa då de andra veckorna. Ja, för det är väl det som, det måste ändå vara nyckeln till att det ska funka.
Precis.
Så här. Okej, nu är det så här, nu skippar jag tvätten i 2 veckor eller vad det nu är.
Och det vi kör då när vi har även tvättveckan, då är det liksom klädvecka också. Så ska vi åka på semester under den tiden, då är det den personen som packar barnens kläder. Och det är också väldigt skönt. Mm. Eller om vi ska på kalas så är det den personen som väljer. Och det där är också någonting som vissa kanske känner att, men jag tycker det är så kul med kläder och jag vill välja. Ja, det kanske du tycker, de 2 gånger när det går på kalas kanske är det, jättekul att få vara liksom klädbossen. Men alla de här andra dagarna när det ska rätt kläder till förskolan, det behövs nya storlekar, det är liksom olika säsonger och det är underbyxor och överbyxor och skyddsbyxor och regnbyxor.
Ja, den här säsongen är det väldigt mycket sånt där som ska uppdateras.
Ja,
också,
och då kanske är det inte lika kul att liksom ha tagit på sig rollen att, jo, men jag tycker det är så kul alltid med festkläder och jag är lite intresserad av mode, så därför ska jag ta, men köp de där modekläderna då som du gillar som en liten bonus. Men resten av det här liksom så här praktiska, det bör ni dela på. För det jobbet är ett hästjobb att dra ensam.
Ja, och speciellt att 2 gånger, ja, men typ som nu.
Ja, alltså när de, och det ska rensas ur, alltså de växer ur och det går snabbt som 17. Mm. Och det är skor också, det är skostorlekarna, så det är ett skämt. Så
de är ju också olika, det går ju liksom inte att köpa skor till barn om de inte är med typ, eller man ska hålla på med. Ja,
ja.
Gud, det där är ett avsnitt i sig alltså.
Det bör man dela på,
ja.
För då blir det enkelt och smidigt. Ja.
Sen är det ju också så här att oavsett nästan vad man gör för val i sitt liv så får man ju en del dömande kommentarer över de val man gör. Hur tacklar man det? Alltså om jag då som mamma, nu ska jag inte ha några barn, men om vi skulle göra det igen och jag skulle, ja, men vi skulle bestämma oss för att, nej, men nu kör vi hälften. Med tanke på hur samhället ser ut så kanske jag inte skulle liksom få någon typ av hurrarop från omgivningen, utan snarare bli ganska påhoppad, skulle jag tro, kanske. Hur tacklar man det liksom? För jag känner att vi behöver ju också bli stärkt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Titta nu, att så här, våga göra de här, höll upp så här, modiga valen. De borde ju inte ens vara modiga. Det är ju bara så här, borde ju vara självklart. Men vad kan jag liksom göra för att känna mig lite mer rakryggad?
Ja, ja men det där kan jag verkligen sätta mig in i. För det fick jag ju höra väldigt mycket själv. För vi hade ju bestämt det att, att vi skulle efter 3 månader börja jobba halvtid, båda två. Och det fick jag ju höra jättemycket under graviditeten. Alltså, ja, men väntar du bara så här, det där säger du nu. Men sen när barnet väl har kommit så kommer du inte vilja komma tillbaka till jobbet. Du kommer inte vilja gå en meter från barnet. Och visst, jag blev, ibland blev jag väldigt förvånad för de där kommentarerna kunde ju komma när man minst anade det. Men det som var skönt var att vi hade pratat så mycket om det innan. Så jag kunde ju liksom de här argumenten utan och innan. Och det tror jag kan vara väldigt skönt att man faktiskt... Alltså skriv ner på ett papper. Alltså lite så här svar på tal. Mm. Det har jag ju faktiskt också i boken finns det ju faktiskt till och med svar på tal. Så de kan man liksom sno rakt av om man vill. Så att man lite i hjärnan har repeterat in det. Och då vänder man ju det tillbaka till den som säger det. För ofta tror jag att de här kommentarerna kommer alltså så snabbt så att den personen som säger det kanske inte ens fattar hur plumpt eller dumt det är.
Nej, det är inte så genomtänkt.
Nej. Men får man då frågan, om vi tar liksom det klassiska, kommer man tillbaka då till jobbet kanske efter så här 2-3 månader som kvinna, så kommer det någon på fikarassen och säger så här, va? Är du tillbaka nu? Men vad är ditt barn? Och det är ju så anklagande och så dömande och så otroligt dumt. Men att man då svarar tillbaka att antingen säger man som det är bara, jo men jag har den stora lyxen att dela det här föräldraskapet med en annan förälder. Så när jag är här så är barnet med sin andra förälder. Bra va? Vi delar på det här. Och det är så himla gött. För dels så kan jag vara här. Men sen också känns det så lyxigt för mitt barn som verkligen får känna närhet, trygghet och kärlek till båda föräldrar. Var det något annat att undra? Kan man säga. Eller så låter man den här dumma frågan få det dumma svar den förtjänar och säger, nej men du, jag satte barnet här utanför jobbet med en liksom nyckel runt halsen. Jag tänkte så här, 3 månader kan man väl klara sig själv, eller? Och att man bara liksom så här, det här är för dumt för att ens svara på.
Mm.
Men det löser man väl kanske inte jättemycket med liksom dumma frågor och dumma svar. Men att man faktiskt säger det här, så här har vi tänkt på grund av det här. Och får man då också kanske fråga redan under graviditeten. Bara, du kommer inte vilja komma tillbaka och du kommer vilja ta hela föräldraledigheten. Då tycker jag att man rimligtvis kan svara så här, men vem är jag? Att ta hela föräldraledigheten, att ta ifrån de här dagarna, från min partner som jag älskar och som också älskar det här barnet. Varför ska jag då få åt mig det? Vad tusan vore jag för människa då?
Mm.
Så ja, jag kanske kommer känna så att jag vill inte gå tillbaka till jobbet. Men även om jag känner så har jag valt att skaffa barn med en annan person. Och den förtjänar också att få det här barnet. Så kommer jag gråtande till jobbet för att jag har lämnat. Ja men trösta mig då. Men jag kan inte göra så här mot den personen jag älskar och som också har skaffat barn.
Det där tycker jag nästan är det bästa argumentet av alla. För det tycker jag missas ofta i den här debatten. Det är ju som bara så här fokus på mamman. Och att vi går tillbaka till jobbet. Och gud vad konstigt. Och varför vill du inte vara hemma med ditt barn? Så jag bara, jo, jag vill kanske vara hemma med mitt barn. Jag skulle vara med mitt barn flera år.
Ja.
Men vi är två om det här.
Precis.
Liksom. Jag tycker det glöms bort. Ofta.
Ja, men det, jag tror faktiskt också, precis som du säger, att det är en av de viktigaste grejerna. Och det tror jag också är viktigast redan i relationen. För det här var ju någonting som min kille Gabriel sa väldigt tydligt, alltså från start, att jag vill vara hemma lika mycket som du. Och det där ekar ju mitt huvud hela tiden. Så även om jag liksom... Ibland jag också fått såna där hormoner där jag bara vill liksom slita ungen och bara tänker så här, det hon och jag mot världen och det är bara jag som kan ta hand om henne. Då har jag liksom hört det här Gabriels liksom så här, jag vill vara hennes liksom pappa med allt vad det innebär. Så då har jag ju aldrig kunnat gå emot det. Och det här, det var faktiskt en person som kontaktade mig när jag höll på att skriva boken, och hennes citat finns faktiskt med gällande just föräldraledighet. För de hade bestämt att de skulle dela rakt av. Jag tror de skulle börja när hon hade varit hemma i 7 månader. Men hon började närma sig de där 7 månaderna, så fick hon alltså riktig ångest. Alltså sån separationsångest. Och bara kände på riktigt att om jag går tillbaka till jobbet då går jag sönder. Det går inte. Men det fina i det här då, att istället för att då liksom ta från hennes partners dagar, så bestämde hon sig för att okej, hur kan vi hitta en lösning då vi kan förlänga hela föräldraledigheten? Så om hon då får vara hemma 4 månader till, ja men då ska han också få 4 månader till.
Men det var ju en fin lösning.
Ja, ja, så då gjorde de liksom en kalkyl. Det blev lite sämre ekonomi och de fick liksom diskutera med båda sina arbetsplatser, men de löste det. Och det tycker jag är så himla fint och så otroligt respektfullt för varandra. Att inte bara, snälla, kan jag få snå åt mig 4 månader av dig? Nej, då förlänger
då
vi.
Då gör vi.
Ja.
För det, den känslan tror jag många föräldrar har, både mammor och pappor. Att, ja. Så här, när det börjar närma sig. Att, så här,
och det ska man inte skämmas för. Alltså, det är som att alltså bara för att man vill leva jämställt så blir man ju inte en robot. Det är klart att man älskar sina barn över allt annat. Ja. Men man måste också älska varandra. Man måste visa kärlek och respekt för den som man har valt att skaffa barn med. Och det finaste man kan göra är just att när man väljer att skaffa barn, skaka hand på så här, nu skaffar vi barn tillsammans och vi ska gå in med det här lika mycket och vi är lika viktiga. Och låter man det då finnas bakhuvudet, då går det ju liksom in i allt. Och då får man nog svårare att sno föräldraledigheten eller att liksom slita åt sig barnet och säga, du kan inte byta blöja, så här ska man göra. Alltså, jag tror att det blir svårare att göra dem liksom, ja, över klampen och så. Och jag tror att det är lättare också att gå in och ta plats och stå på sig.
Alltså jag gillar verkligen det där med 50-50 också. Alltså så här, inte bara dela på mitten utan dela på veckorna.
Ah.
Vi kom på den briljanta idén när vi fick Oscar och Vera.
Ah.
Och gjorde det, inte hela föräldraledigheten, utan först var jag hemma och sen var Peter hemma och sen började vi dela.
Ja.
Tror jag det var. Ah, jag kommer inte ihåg, men någonstans sådär. Och det var ju fantastiskt alltså. Det jag älskade de här, först var jag hemma, tror jag, 3 dagar och jobbade 2.
Ah.
Och sen bytte vi liksom så att jag jobbade 2. Ja. Ah. Ja, du fattar. Ja. Vi delade i alla fall på veckorna. Det var ju nästan den bästa tiden,
visst,
tyckte jag, på föräldraledigheten. För jag fick både vara hemma och mysa. Eller mysa, jag vet inte, med tvillingar på typ ett år. Men i alla fall, var hemma med barnen. Och sen fick jag vara och jobba. Och tänka med en annan del av hjärnan. Det var grymt.
Om då älskar man liksom båda
världar. Ja, verkligen. Då ledsnar man inte på att vara hemma. Och jag ledsnar inte på att vara på jobbet.
Det är helt fantastiskt. Och,
det var riktigt bra.
Jag och min man har olika liksom arbetssituationer. Han är egen företagare och jobbar som fotograf och har egen studio. Så för honom var det ju liksom, han hade ju det företagsperspektivet att det var viktigt för honom att hålla sin verksamhet igång. Men det gjorde ju inte att han på något sätt tog på sig den här rollen som en ganska klassisk för manliga, inte kvinnliga, företagare. Han hade ju kunnat sagt det så här: ledsen gumman, men det funkar inte liksom för mig att vara föräldraledig. Alltså det är väldigt många som företagare som har sagt det. Nej, det han gjorde då var ju att han utifrån sitt perspektiv älskade ju det här jobba 50%. Och han gjorde ju så att när han då bara var på jobbet 2 eller 3 dagar i veckan, så skalar han bort alla så här dåliga kunder eller de som liksom kanske tar mer än vad de ger. Så det som hände med honom var ju att han maxade ju sitt för. Plötsligt hade han ju bara liksom stora, väldigt lukrativa kunder
det
kvar.
Det är så man alltid ska göra.
Ja, men alltså så att inte för att han hade det som ambition, men han sköt ju höjden karriärsmässigt. Det var ju inte vad han hade tänkt, men så väl gynnade honom. Medan för min sida så är det mer att jag har verkligen det här kreativa behovet, att jag älskar mitt jobb, så jag mår dåligt om det tas ifrån mig, vilket jag hann uppleva redan under graviditeten när jag var sjukskriven en del. Så jag visste ju det, att jag kommer bli deprimerad om jag blir instängd här. Så därför så var det ju perfekt för mig att då kunde jag liksom gå loss ordentligt med så här babyrytmik och öppna förskolan och alla dessa liksom, ja, men BVC och föräldraträffar. Jag älskade de dagarna. Och sen gå till jobbet och bara kunna bli glad av att man får sitta på toaletten ensam. Alltså sådana där små saker.
Dricka varmt kaffe.
Exakt. Och prata med kollegor och liksom vara i den. Och sen så när de dagarna var slut så längtade man hem. Så det var liksom, ja, vi tyckte båda att det var liksom lyx.
Ja, jag tycker också att det var väldigt lyxigt. Men en lite ännu kanske allvarligare fråga är detta som vi också fått i vår fantastiska föräldragrupp på Facebook. Motherhood, eller faktiskt är det en mammagrupp. Motherhood. Och det är ju det här, om man själv tycker att det här är väldigt viktigt. Man skulle vilja vara väldigt mycket mer jämställd. Men ens partner tycker inte så här, men vi är ganska jämställda, är liksom inte så brydd. Vad börjar jag då liksom? Jag kanske inte är jättesugen på att byta partner mitt uppe i det här liksom, småbarnslivet. Vad har du något tips liksom, hur man kan ge dem din bok?
Ja, exakt. Alltså det är såklart en ganska enkel eller tydlig väg läsas
också,
att gå. Ja, men precis. Men det man kan göra då är att man själv skaffa boken. Och så läser man den. Och det är faktiskt lite var det därför som varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor. För då tänkte jag lite grann så här, att är man själv lite mer engagerad och inte får den andra partnern att läsa, då kan man i alla fall gå igenom diskussionsfrågorna tillsammans.
Just, då behöver man inte säga att man har läst den. Nej. Man kan säga, du, jag tänkte att du skulle prata om lite grejer här.
Exakt. Ja, nej, men det enklaste sättet, att om det nu är en person som uttrycker sig lite kritiskt och inte förstår värdet med jämställdhet, det enklaste sättet att få med sig en annan människa är faktiskt att påtala fördelarna som just den personen får ut av det här. För människor har en egoistisk ådra, och tänker man bara så här, ja, jämställdhet är en så här kvinnosakskamp, vad berör det mig som man? Varför skulle jag få ut något av det här? Och så vill man liksom inte gå in i det och tänker inte att man ska få ut något själv. Så hitta de sakerna som ni båda får ut av det här. Och om du då är den som brinner för det här, så har du förmodligen redan räknat ut varför det skulle vara bra för dig. Men leta då upp de grejerna som din partner kan få ut. Och lever du i en heterosexuell relation, så kan du verkligen prata om det som män i generationer har gått miste om. Alltså så många pappor som aldrig har kommit nära sina barn. Och vad det får för följder liksom, på sikt. Leta i din bekantskapskrets, i din släkt. Alltså, det finns så många ensamma äldre män där ute. Alltså, om de har skilt sig till exempel. Vilka är det som barnen väljer att besöka? Har en fin relation med? Prata med när man mår dåligt? Det är alltid mamman. För att de här papporna har varit frånvarande. Och det kommer efter dem till slut. Du blir väldigt ensam.
Och det vet jag, vi träffade ju Fredrik Herén för ganska precis ett år sedan. Ja. Och han fick ju barn lite senare i livet. Och då gick ju han ju till sina kompisar som var ju i hand. De började väl närma sig 50, tror jag. Och frågade dem, okej, fick du göra någonting annorlunda när dina barn var små? Vad skulle det vara då? Alla sa ju det. Jag skulle tillbringat mer tid med mina barn när de var små. Alla sa det.
Alla.
Så att det är ju liksom, det är ganska tydligt ändå.
Verkligen. Och det finns en undersökning som jag tycker är väldigt beklämmande och viktigt att ta upp. Det är Kamratposten gjorde en undersökning där de frågade barn, jag tror de var mellan 8 8 och 12 år, vem de vänder sig till när de mår dåligt.
Mm.
På första plats kom självklart mamman.
Mm.
Först på femte plats kom pappan. De går alltså hellre till en vän, en lärare, en annan vuxen eller ingen alls. Alltså till och med ingen alls kommer före pappa.
Mm.
Och då tänker jag så här, den dagen man sitter där kärleksfull med sin partner och tänker nu ska vi skaffa barn. Jag tror inte att en endaste man som tänker då, jag vill komma på femte plats i mitt barns liv. Det är därför jag ska skaffa barn. Så betydelselös vill jag vara för mitt barn. Alltså det, jag Nej. Tror inte det. Men ändå är det som sker.
Mm.
Och vill man inte bli den här liksom personen i periferin i sitt barns liv. En person som sitt barn överhuvudtaget inte litar på. För den litar mer på en lärare eller en kompis. Eller en random
eller ingen
vuxen,
alls.
Eller ingen alls. Och vill inte du ha den liksom positionen som en fruktansvärd position i sitt barns liv, då måste du kliva in, och det är det du får ut av att leva jämställt.
Mm.
Så tryck på de grejerna, för det finns så mycket fantastiskt man har att vinna, och det kan se olika ut liksom. Då kvinnor kan känna på just det här med utbrändhet, vilket verkligen kommer av att man ska plötsligt försöka hantera 2 heltidsjobb om man har huvudansvaret hemma, och så har man liksom ett heltidsarbete också att sköta. Då går man in i väggen förr eller senare och går liksom sönder. Så då kan man liksom vinna på det, men som pappa har du helt andra saker att känna på. Börja med att fråga din egen pappa, eller se på vad du själv har för relation med din pappa. Jag träffar hur många som helst ständigt som inte har någon relation eller kontakt, eller av själva liksom brutit kontakten med sin pappa. Men jag har alltså under hela mitt liv faktiskt bara träffat en enda person som har brutit kontakten med sin mamma.
Mm.
En. Så tänk lite på det själva, och det är ganska bra liksom argument, att du blir inte närvarande förälder bara av ett blodsband. Det är ju liksom adoptionsföräldrar superduper exempel på.
Mm.
Vilken fin förälder du kan bli ändå. Men också att du ska inte lita på att bara för att dina spermier eller liksom något har gjort jobbet, så blir du inte närvarande eller bra förälder som dina barn kommer älska. Nej, det är närhet och kärlek och
hårt
att du
jobb.
Lyssnar. Hårt jobb och att du finns där. Det är det som gör dig till en förälder.
Mm.
Så ta det jobbet och bär den rollen med stolthet.
Det är nästan så att det var fantastiska slutord. Vi ska snart avsluta. Men det är ändå lite intressant att veta. Vad är utmaningen hemma hos er då? Eller är ni liksom, lever ni alltid som ni lär? Och vad är liksom, vad tycker
ja,
du är
ja, vi är fullständigt perfekta.
Jag känner nu att du kan väl komma
ingenting.
Med.
Nej, men så här är det.
Svårast,
att,
liksom.
Jag är ju, precis som du sa innan, en projektledare liksom, i fingerspetsarna. Och Gabriel har en tendens att är någon liksom för ihärdig, så kan han backa liksom hellre och glida undan. Så det här är ju då roller som sitter så djupt rotade i oss, så det här måste vi hela tiden förhålla oss till och påminna oss om.
Mm.
Men vi har liksom, i och med att vi känner både liksom oss själva och varandra så väl, så vet vi ju om det. Och det är utifrån det som vi har lagt upp hela liksom så här planen. Men det där, skulle vi bara liksom luta oss tillbaka, då skulle vi fastna i det. Alltså så fort det blir liksom bara lite så här semester och man kanske är så här, nej men nu kanske vi inte behöver ha de här matveckorna, eller så här, det blir konstigt när vi är ute och reser och där. Då jag märker direkt att jag går in i det här.
Du går upp i spinn liksom.
Jag går upp i spinn och börjar så här, vänta nu, frukost, lunch, middag, vad ska vi ha? Och att jag måste tänka på så här, nej, alltså det är inte jag som ska ta det här. Så sånt där måste vi påminna oss om hela tiden. Och det har ju blivit en övning, och det har ju verkligen gett resultat.
Mm.
Att jag kommer på hela tiden nu när vi är ute på semester. Och jäklar, har vi med oss...
det kan vara vad.
Ja, men verkligen det. Jajamän, säger Gabriel. Och det är så himla skönt.
Mm.
Det här har varit min absolut bästa semester någonsin, där jag på riktigt har varit utvilad. Och det är verkligen för det där. För jag har bestämt mig att nej, det är inte jag som ska packa badväskan varje gång. Bara liksom som att jag
by
tar
default,
på
liksom.
Mig ja, det. Och det är så skönt att känna liksom, när man kommer på då så här, Nappen, den är inte med. Jo, den är i min ficka. Jag älskar det. Alltså, det är en kärleksboost, det är kärlek. Av rang alltså.
Men det kräver ju, men det kan man väl ändå liksom avsluta med också. Det kräver ju ändå liksom, det räcker ju inte att man med att göra en lista en gång som man har liksom delat upp och sen tror man att det är klart, utan det kräver liksom jobb hela tiden.
Ja. Och känn dig själv och känn din partner. Mm. Och det, man behöver inte liksom säga att det är fel på dig för att du gör så här. Men så här, du har de här egenskaperna som förmodligen kommer leda till att det kan bli så här. Mm. Hur ska vi jobba för att vi liksom ska mötas i det? Mm. Det tror jag verkligen på.
Mycket bra.
Ja. Och det är alltså jämställdhet, det är ju en lyx.
Alltså vi skulle kunna prata så länge. Nu har vi pratat länge ändå. Fast vi sa att nu ska vi hålla oss korta idag.
Ja, det gjorde
vi
inte. Går inte.
Nej, det går faktiskt inte. Men om vi ska, kan vi sammanfatta det här på något sätt? Kan man sammanfatta det här med tre råd på något vis? Tänk om vi ska avsluta.
Mm.
Eller ett par.
Ja, nej, men då tänker jag just det här. Att först, om ni har som ambition då att leva jämställt, spalta upp för dig själva varför. Det är det första. Mm. För att du kommer inte vilja efterleva det om du inte förstår liksom fördelarna. Så spalta upp fördelarna, alltså det du känner, det din partner känner. Det behöver inte vara samma sak nämligen. Så spalta ner det först. För då kommer ni ha det att vila på och komma tillbaka till. Och om ni börjar undra, så här, vad tusan delade vi på föräldraledigheten? Så här, det blev bara bökigt eller vad det nu kan vara. Ja, men vi har liksom ett slutmål. Mm. Ja, precis. Och sen också att ni skakar hand på och verkligen säger till varandra att vi är lika viktiga föräldrar, båda två. Och sen att man skiter i vad andra säger. Nu har ni satt upp era egna anledningar. Ni vet varför ni vill göra det här. Så strunta i vad alla andra säger. Våga säg stopp om ni får ett oönskat råd. Och hitta era egna förebilder. Och inspireras av dem.
Fantastiskt bra. Det sydde vi ihop snyggt på slutet.
Jaja.
Och sen gjorde ju faktiskt vi för några månader sedan en jämställdhetskoll. Alltså där vi har redan spaltat upp listor på saker som bör göra sitt hem. Där man kan fylla i både själv och sin partner. Vad man tycker själv att man gör och vad man tycker att partner gör. Och så kan man jämföra dem. Så den kan man också gå in. Den finns på lifewithkids.se. Tack snälla Marie för att vi fick prata
själv
idag. Vi hörs snart igen.
Ja.
Tycker jag. Och ni som lyssnar säger vi tack för idag. Och vill ni något eller kommer på någon som vi borde träffa så mejlar ni till podcast@lifewithkids.se.
Och kan man inte också be Motherhood att folk, alltså att de kan kommentera lite på Facebook. Det är superspännande. Jo. Dela med sig av sina jämställdhetstips. Ja. Eller om man vill fråga mig saker ännu mer som inte vi har med.
Ja, precis. Vad får man tag i dig någonstans?
Ja, då kan man
sätt.
Ja, då kan man mejla mig om man vill. kontakt.mariebjork@gmail.com. Mm. Men man kan ju också via er. Jag är ju med såklart.
Ja, men du är ju med. Så där kan man kommentera.
Ja, och jag har faktiskt en egen Facebookgrupp för boken som heter Vi ska ha barn. Så där kan man också gå med och kommentera och skicka mail och så.
Och googlar man bara på ditt namn och Vi ska ha barn så hittar man ju allt och man kan köpa bok och allt möjligt.
Ja.
Toppen! Nu säger vi tack för idag.
Tack
och hej! Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.